Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden. Avkast, jag pratar extra fort idag. Dels för att Josef Pujol har bett om ett tajt avsnitt, men också för att jag är lite till mig och uppe i varv efter att ha tagit i mål en match mellan IK Sävehof och IFK Kristianstad av sällan skådat slag, va? Dubbla förlängningar, svängigt hitan och ditan, gurgel, röda kortsituationer, mål som jag fan aldrig har sett maken till. Och det är ju sånt man säger ibland, men den här gången stämmer det verkligen. Och såklart då ett sekunddrama där man så här, var bollen inne, var den inte det? Och du som var på plats, Charlie, vi börjar. Känslan i hallen, hur var den?
Den var precis så galen som du förmodligen känner med. Man, det roliga med det här jobbet är ju att man ibland får uppleva såna här matcher. Och jag känner att då tillåter jag mig själv att faktiskt ryckas med, och jag vet inte om det är bra eller dåligt, men liksom att bara få sitta där och faktiskt ta in det som händer och få reagera och bara liksom, vad fan är det för mål han gör? det är coolt, och man är helt Mikael Oppergren sa efteråt att huvudet känns som en torktumlare. Jag vet precis vad han menar, för man är så här. Ja, man är helt slutkörd liksom. Nu är klockan 23 och jag råkar veta att Kristianstad ännu inte har lämnat Partille Arena, för de åkte på dopingtest. men jag känner också att jag har pratat, det känns som jag har pratat oupphörligen i 3 dagar. Och jag vet att Josef Pujol sitter i sitt fat camp i Frankrike och är så jävla rastlös. Så vi kan väl släppa löst den spanska lilla hunden nu och bara mata.
Han har precis tvärtom då, inte pratat med någon på 3 dagar. Bara suttit där och klämt podd efter podd efter podd och väntat in varje kväll att det ska bli en match. Man märker ju det, Josef, att när du är där nere på ditt träningscamp i Frankrike, din frekvens i chattgruppen ökar då. Det kommer både en del intressanta spaningar om matcherna och vad som är på gång i handbollsvärlden och så. Och sen några gånger där man märker att nu har han ingen att prata med. Nu rycker han här bara efter någonting. Vad fan som helst.
Skjuter med hagelskott. Hoppas att någonting fastnar liksom. Försöker få igång någonting. Ja, men så är det ju. Och, men kan vi börja änden att lite som du skrev på, du var inne på det, Emil Sjölin, på Twitter, att man är så glad över att vi tog det här beslutet att vi väntar in match 2 i och med att det var så tajt där. För att dels så hade jag ju känslor efter match 1 som nu är som bortblåsta, plus den här då manglingen för oss alla. Alltså jag känner mig lika trött som spelarna nästan. Men sen framförallt det är så jävla fett kom och tänka på det, att det är så jävla fett med det här finalspelet som vi får år efter år efter år med den här typen av matcher. Det är sån sinnessjuk propaganda med, och exakt det man vill ju ha. Jag är ju ibland förespråkare av en rak serie exempelvis. Men det är ju definitivt inte en kväll idag som det här liksom.
Nej, svårt att argumentera för det idag igen.
Ja, men så att det är väl egentligen de starkaste känslorna som är efter matchen, att vilken jävla fest det är. Och det verkar ju även vara jävligt bra stämning i Partille Arena, som det ju inte alltid är liksom. Sådär. Men sen ja, själva handbollen, jag vet inte. Ska vi... Match 1 känns ju jävligt passé, även fast det var 2 dagar sedan.
Ja, det är förrgår liksom.
Ja, exakt. Men vi kanske ändå måste börja i någon typ av kronologisk ordning.
Jag tycker att det är snyggt med en sån liten prolog. Och jag tycker, precis som du sa det, Josef, att mycket av den analysen man gjorde efter den matchen är ju bortblåst och man fick revidera det helt och hållet. Men därför kan det ju vara extra intressant att liksom bara dra igenom hur man kände efter match 1.
Ja, och man kan heller inte riktigt prata om den här matchen, den senaste, utan att nämna match 1. De har ju trots allt så mycket med varandra att göra. Mm. Så det kan väl unna oss. Och samma där, vad fan känner ni som har sett den? Vi har liksom så här byggt innehåll, som det heter så fint. Så vet du, varje match bara, vad är grejen nu? Vad är grejen? Så att jag vet inte hur många gånger jag har pratat om att Simon Möller var helt sinnessjuk. Och att Kristianstads 6-meterspelare var totalt under isen. Och medan Sevov gjorde 9 av 9 från linjen och 12 genombrottsmål i första matchen. Där har du liksom de stora rubrikerna från mitt håll. Och lite grann en känsla av att det blev 29-34. Om de siffrorna skulle liksom revideras åt något håll, så är det inte att Sevov skulle gjort färre mål, utan att Kristianstad borde gjort 7-8 till. Och då har vi en match som är 37-34. Och det är ju löjliga siffror, i alla fall ur försvarssynpunkt.
Ja, och det där är lite både och. För att jag tycker också att det är klart att så här, det är lätt att gå till att Simon Möller gör en otrolig prestation och alla så många räddningar, och att det så här, känns jävla fattigt och liksom förringa den. Men en del dubbelräddningar är ju fortfarande bara värda ett mål. Sådär. Men också det, framförallt också är, det är att en normal dag har ju inte Sävehof 16 tekniska fel som de hade i den matchen. Alltså det är ju just det som de ju är, i ju det lirande laget som klarar av spelskickliga och tekniska och allt det där. Och även om de spelar på ett sätt som söker sig till ganska komplicerade situationer ibland och spelar med hög risk, så liksom så här, 16 tekniska fel hade ju också fort kunnat bli 10 så att säga. Så att det är lite väl enkelt, kan jag tycka.
Jag tänker att vi ska tillåta oss att vara precis så nördiga som vi ibland kan vara. Jag kommer ställa en fråga till dig snart, Josef.
Men som kontrast först... till förra veckan, menar du? När vi inte ens fick prata handboll.
Nej, men det var roligt. Min pappa lyssnade på den och då sa han så här: vad skönt det var att höra en timma avkastpodd där jag kände att jag bottnade i resonemangen för en gångs skull.
Det är ett jävla underbetyg till den här podden, alltså, att Albinsson kommer in och vi pratar om annat och så är det bästa avsnittet.
Jo, men så här då.
Fortsätt du.
Så här då. Vi har ju pratat lite internt då om att Mikael Apelgren är en väldigt tänkande coach, en schackcoach som flyttar pjäser, och i intervjuerna inför första matchen och inför andra matchen så tryckte han ju själv på att så, ja, men vi kommer göra vissa drag här, och inför andra matchen så sa han till och med att ja, men de dragen som funkade första matchen, vi kommer nog snurra lite på dem också, för att om man bara tror att samma matchplan liksom kommer funka igen och igen så kommer man åka dit. Medan Stian då snarare tvärtom var ganska tydlig med att så här, men vi kör typ vårt spel. Efter 40 matcher nu kommer inte vi hålla på att ändra på det. Och det var både inför match 1 och match 2 att det finns liksom två olika sätt att ta sig an de matcherna.
Ja, han köpte ju mer det att, ja men vadå, Möller hade 25 eller 21 räddningar. Jag vill bara mål på någon av dubbelräddningarna så är det ju lugnt. Han köpte mer det resonemanget, Stian Tönnesen.
Verkligen så. Och det vi pratade om då efter match 1 var ju ganska mycket att IFK Kristianstad kom till jättemycket lägen utsida två. Framförallt var det ju Marcus Olsson då som gled igenom där. Och så pratade vi om, är det här en grej som IFK Kristianstad gör bra att komma till de här lägena? Eller är det tvärtom då en grej som Sävehof har valt att så att säga släppa och på det sättet då tänker att man tjänar på det över 60 minuter eller över en hel matchserie eller så. Och då ställer jag frågan till dig, Josef. Vad tror du det var mest en sak som Sävehof ville eller en sak som Kristianstad ville?
Ja, och jag sen när det hettar till final, då brukar jag till och med ta fram anteckningsblocket här för att minnas vad jag tänker under matcher. Och då tänkte jag att det var en inte bara en teknisk utan en ren knockout från Apels sida. Utan att Stian ens märkte det liksom. Alltså han blev, fick en smäll, blev groggig och liksom tänkte vann jag, kändes det
en,
som.
En teknisk taktisk knockout.
Ja, för att Stian påpekade flera gånger i timeouterna. Och han ville såklart vara positiv och pusha sitt lag med att vi kommer till jättefina lägen. Samtidigt som man vet att så här, ja, men det är just de lägena som Sävehof vill att ni ska komma till. Och de är fine med att ni kommer till dem. För å andra sidan så har Frende Öfors knappt behövt sätta klister på fingrarna. Och Selin och Hallén plockade några returer. Det var det de var involverade i den matchen. Och jag kollade lite också på statistik från grundserien. Frende Öfors ligger på 73% tror jag. Och då skjuter han en del från 9 meter också. Alltså i läget är han ihop med Sebastian Karlsson kanske den bästa yttersexan som finns. Och där, det vet ju Sävehof och Apel. Och då väljer de att, ja men då tar vi hellre Marcus Olsson. För även om han är en jätteduktig spelare, gör en del mål. Så kommer han inte ha 73% plus liksom. Som Frende Öfors skulle ha. Så att för mig var det ganska tydligt att det var ett val som Sävehof tog.
Samtidigt det sa ju också Apel idag. Frågade du honom den frågan rätt ut idag? För att vi hade ju en liten diskussion också i vår lilla studio mellan mig och Linnell om vad som var vad. Hon var ju inne på att det var Kristianstad som överraskade Sävehof lite grann med det här breda spelet. Och jag var mer inne på att fan, med tanke på hur Sebastian Karlsson agerade på ettan, inte minst liksom, så tänker jag att de ville ha det. Särskilt när Möller tog det han tog. Och Apel sa ju att det var så också. Sen kan ju han drar sig inte för att dra en lögn om det är så. Men jag tror att det var så.
Ja, nej precis. Så att det tyckte jag verkligen. Och sen så tycker jag en sak som också slog mig var ju att i motsats då till, och jag menar, jag är ju också big fan och har hyllat honom massor det senaste. Men Elias var ju inte så bra i den första matchen heller. Även om man landar på ganska fina siffror. Så alltså, man får ju lite gratis med att skjuta straffar. Även om de ska in i mål. Och ja, liksom stå bakom alla val i 7-6 och 6-5 och sånt där. Så då är det ju ganska enkelt. I rent statistiskt sett. Att få lite mål och få lite statistik. Men jag tycker Henningsson hade ju ganska bra koll på honom. I match 1. Och idag var ju Elias direkt dålig. Och Sävehof låg, tror jag, om det låg nummer 3 eller 4, 3 säkerligen, när han fick den här ganska obehagliga huvudsmällen nere i golvet. Och då var ju känslan direkt att det här var ju tur för Sävehof, för det är ju jävligt svårt att vara Mikael Apelgren och ta ut seriens överlägset bästa spelare liksom. Där hade han ju inte så mycket till val. Och sen så märkte ju han att ja, men det här funkar bättre utan honom. Och till er i studion där så sa han ju att han kunde komma in, men att vi lät de spelarna som gjorde det så pass bra fortsätta i det.
Och där, där måste jag bara säga att man ska dra sig för att sitta och spekulera och liksom sånt. Men Elias var inte ens i hallen i slutet. Så det där tror jag, eller vi får väl se. Men där känner jag, med tanke på att vi alla, eller i alla fall du och jag, Josef, känner Apelgren och vet att liksom så här, det där kan varit ett play från honom och säga att han hade kunnat spela men vi valde att inte göra det. Det alltså så här, för det passar, den pusselbiten passar med tanke på hur bra mitten var, så fanns ingen anledning att spela Elias. Men jag undrar om det hade gått, för som sagt, han var inte ens i hallen sista förlängningen. Så att, jag hoppas att det är så bra med honom att han hade kunnat spela, men jag är fan inte säker.
Nej,
det var dit jag var på väg också, för hans svar kom så snabbt och självklart också, så att det kändes liksom
dåligt pokerface.
Han var typ intränad eller så här. Oavsett vilket så hoppas vi ju såklart för både finalserien och inte minst Elias Elfsen Askipa på Götus egen skull att det går så bra som det bara kan det. Men jag märker redan nu att vi har slidat in i match 2 och jag tror vi kommer fan inte kunna hålla oss
var vi inte där?
mycket längre. Men vi kan väl bara stänga den då med att konstatera det som Josef sa då, att där nere i Kristianstad så gjorde Sävehof en taktisk knockout på Kristianstad. Vad var det nu då Kristianstad gjorde annorlunda när de åkte till Partille? För innan har ju det här slutspelet präglats av idel hemmaserier, Josef.
Ja, och det är det som jag blir snudd på provocerad, för att det ligger en bit bort från så som jag ser på handboll. Men det var ju inte speciellt mycket.
Det var de klassiska klyschorna, intensitet, ja, lite exakt. Mer aggressivitet och lite, ja.
Exakt, alltså de var ju såklart mycket mer, ja, de var, vad var hatklyschan nu? De var påkopplade, de var där. Exakt.
Men de var det inte också ett mycket lägre tempo? Alltså kändes det inte som att det var en jävla, att de tömde sig jävligt mycket i förrgår? Så tyckte jag i första halvlek i alla fall.
Ja, jag tänkte inte så mycket på det. Men mot slutet blev det såklart det. Alltså när det blev upp och snuddar på matchminut 50, 60, 70, 80 liksom, av naturliga skäl. Säkerligen. Alltså, och man märker ju på det här. Kristianstad har ju, alltså nu, det har ju varit en sanning att de har bred trupp. Nu är det en ny sanning att de har en smal trupp. Exempelvis Marcus Olsson, det vet ju du Charlie, och jag råkar också veta det, han är ju ett fysfenomen. Men man ser ju, till och med han ser ju jävligt trött ut ibland, även om han
hela tiden.
Han löser ju det ändå, så att säga.
Hur gör han det? För det löste han inte. Nu rör vi oss här sömlöst igen. Han löste ju det till slut inte i match 1. Han gjorde 10 mål tror jag, men han gick ju bort sig bakåt för att han inte orkade. Han fick ju typ vila bakåt. Men jag tänkte att han kommer aldrig lösa det här, den här matchen. Han gör 14 jävla mål.
Mm.
Ja, och jag blev väldigt förvånad över när inte... Stian bytte ju inte honom heller i första halvlek. Anfall, försvar eller någonting. När han har det korta bytet, då ska man ju passa på.
Och även när de inte har det korta bytet så har de ju Frände Öfors.
Ja, exakt. Och det tror jag faktiskt att Stian kommer ta med sig nu när han gjorde en så bra match bakåt. Så att det vore väldigt märkligt om man inte han kände att så här, jag kan lita på Frände Öfors. Även om han är ju också ganska vass på ettan. Se att Stian också prioriterade när han började byta in Alfred Ehn.
Han körde två kantspelare i försvarsbyte. Det är så jävla sjukt, det har aldrig hänt. Men alltså, kan vi bara pausa där när vi ändå är inne på nörderiet. Frände Öfors spelar alltså vänster 1, vänster 2, vänster 3, höger 2 idag. Alltså det är... Och gör det bra. Det är inte så att liksom de släpper... Det är någon han går på någon tittfint från Salih som hittar inte Möller. Men det är inte så att liksom... oj, vad det här ser skevt ut.
Nej, alltså verkligen inte. Och att...
När Sävehof spelar 7-6, då tycker jag att Frände Öfors är en bättre försvarare än de andra. För han är lurigare och han har sådana här långa jävla armar, så att man kan liksom inte skicka in chansinspel runt honom, för att han, då nyper han dem ibland liksom och sådär. Så att det, han kan vara nyckeln för Kristianstad att stoppa Sävehofs 7-6.
Verkligen. Men om vi ska också gå in på en detalj, för att det var nästan komiskt i slut, du var också inne på det lite Charlie, men den här stora, alltså Jag tror aldrig jag sett en målvakt vara på så många bollar som trillade in. Alltså Simon Möller, om man liksom säger bolt, han hade nog flest bolltouch i hela matchen.
Ja, exakt.
Inte,
exakt.
Och inte då bara att liksom, och inte bara då att han fick hämta den i nätet och kasta upp den, utan det var liksom knä in, fot in hela tiden.
Och då tror jag ändå han landade på 33%, vilket är bra, vilket är bättre, alltså mycket bättre än vad Banke hade. Och då kändes det som att han kunde lika gärna, med lite så här match 1 flyt, så hade han kunnat gå uppe på de här 45% igen.
Ja. Ja.
Om vi ska vara lite mindre nördiga då för en sekund och prata om
bra,
precis
Christian.
Det som jag tror att de flesta lyssnare vill höra nu. Det finns en elefant i rummet och den är ganska så orangeklädd, men jag tror att även en neutral åskådare noterade att domarna hamnade i centrum i några situationer. Vi kan börja med att ta dem liksom i kronologisk ordning. Det första är ju Hampus Henningssons röda kort, en hand upp i ansiktet. Du sa det i sändning, Charlie, det där är en situation som ibland ger en rött kort, ibland ger en 2 minuter. Vad är din take, Josef?
Ja, för det har ju gått, tycker jag, de senaste åren till att det alltid är rött kort nu för tiden.
Inflationen, vet du, den är uppe på 12%
ja,
nu.
Ja, men lite så. För att, och så här, det är ibland, ibland tycker jag att jag tar svåra positioneringar. Och det är svårt att argumentera mot att så här, med slag i ansiktet. Det köper vi liksom. Men det kan inte, det måste liksom finnas nyanser i det där, att så fort man är uppe i ansiktet, precis som jag vet också, det märker man ju sen att det stör sig Putte Westberg på, till exempel när anfallsspelaren är låg. Att hur kan en försvarare då ha ansvar för sina händer när de är liksom i navelhöjd exempelvis?
Det är ju nästan den här att man ska kunna så här, att som anfallare kan man typ nicka handen och få med sin utvisning. Ja. Alltså, och den här snuddar ju på det. Eller så här, jag köper tvåan för att du...
100%.
Men liksom så här, han är lite för långsam och försöker komma in med kroppen, håller armarna högt för att ta täck, och så dyker Ville in i handen på honom. Alltså, varför är det rött kort?
Nej, alltså för det jag tycker att gränsen ska gå, så att säga, det är ju om det är liksom ett kraftfullt slag. Alltså om det inte är med flit, då ska det vara lite kraft och tryck i det. Och inte liksom en situation där man försöker försvara sig normalt och handen hamnar där. Vilket jag tycker att det är i den här situationen. Så att för mig är det absolut inte ett rött kort. Tvåan är så given den bara kan bli liksom. Ingen snack om det. Men jag tycker inte att det är rött kort.
Nej, inte jag.
Och där kanske man också lite ska väga in, även om jag vet att man aldrig kan skriva en regelbok på det viset, men att det är
man
final
borde.
Och att det är ganska tidigt i matchen och så. Alltså det är väl det som jag tänker definierar skillnaden mellan en helt okej domare och en riktigt, riktigt bra domare. Att man också lite kan känna av så här, var är vi i matchen, vad är vi för typ av match, hur är känslan i den här handen när den kommer, är det verkligen ett slag eller är det en...
Exakt, för att jag menar, och handboll är ju så jävla komplex sport. Jag menar, det är ju alltid det här med att du kan alltid hitta en häl som står på linjen i försvar. Eller en
stöd i regelboken som vi har pratat om. Precis. Det finns alltid stöd i regelboken.
Alltid. Ja. Men det handlar ju om att liksom den här känslan som du är inne på.
Men och där och då, så tidigt i matchen, blir av med då en av sina centrala försvarsspelare, och vi pratar om det nya sanningen om Kristianstad är att det är en ganska smal trupp, och framförallt kanske i mittförsvaret, och då tänker man att nu kommer Jurman och Åström få spela om inte 60 minuter så i alla fall 45 minuter, och det kan han väl aldrig orka, och hur ska det här gå bakåt? Men det blir ju nästan tvärtom.
Ja. Kristianstad. Visst gjorde han det bra? Det
blir ju superbra ju.
Ja. Han gjorde det jätteimponerad av Jurman.
Ja, jag tycker också att han gjorde det bra, och jag funderar också, det har jag ju funderat på flera gånger, men det måste ju vara att han inte pallar, alltså att de prioriterar honom i anfallet, att de, alltså att han är inte till superbra bakåt, men också just det där med att han framförallt så pallar han inte, därför byter de honom konstant hela tiden. För att jag håller med om att han gjorde det bra, och så tycker jag inte heller att det är fel att, jag tycker inte alltid att det är givet att, ja nu blir det lite nördigt då, men att Hampus Henningsson ska stå på höger tre och att inte Filip står alltid på vänster tre. Där tycker jag att där kan man byta ibland och då kan Jurmala stå på vänster tre.
Nu tappar du Christian och Emils pappa här. Det är alltså. Men det är ju vanliga podden nu. Ja, går vi vidare då? Ja. Den andra situationen. Ja, okay.
Nästa situation, det är ju, det kan ju vara någon emellan, men den nästa som jag tänker på är ju när Elias Ellefsen Askipagutu hoppar in i Marcus Olsson, är det väl, som kommer och stegar långt över zon och har egentligen tagit sig förbi treorna och ska hoppa upp och skjuta, och då blir det väl sannolikt mål när han gör det. Och Elias kommer in från en tvåposition och liksom kastar sig in i situationen. Hävdar ju själv att han kastar sig in liksom fair för att täcka skottet typ. Du i sändning, Charlie, är inne på att det där är en situation som är mycket, mycket farligare, ja, än den som otrolig. Henningsson utsätter Andersson Moberg för. Ja. Josef, din take?
Alltså det här, vi kommer vara så jävla osams här. Alltså, ta din take. Nej, jag ska säga varför du är helt sinnessjuk.
Ja, jag har faktiskt ändrat mig. Ja, men det tog fan 40 repriser alltså. Jag tyckte till en början, för att jag tycker att han kommer med jag tycker inte att han kommer in med en axel, utan jag tycker att han ändå kommer in ganska liksom framifrån och tar han i bröstet. Och därför tyckte jag inte att det är inte fult, man måste få liksom använda sin kropp på det sättet. Men efter 40-50 repriser så tycker jag ändå att det ska vara rött. Just för att det är för mycket kraft.
Ja, precis.
Hade det varit lite mindre kraft så tycker jag... Alltså, jag tycker inte situationen i sig... Han gör inget fult, så att säga.
Alltså, rent, fult... Liksom. Det där är också en definitionsfråga, vad som är fult. Där handlar jag... Alltså, jag och Jenny Linnell, återigen... Vi är ofta så här, vad vi tycker är fult. Och jag tycker att fult är något som är med uppsåt. Alltså så definierar jag något som är fult, att det är med uppsåt. Och jag tror inte det är något uppsåt av Elias här att försöka skada Marcus Olsson eller något. Men det är så oerhört farligt spel att hopptackla en spelare i den farten med den höjden. Och hade det varit någon annan än Marcus Olsson som liksom kan landa på det sättet utan att gå i tusen bitar och aldrig ligger kvar och åmar sig och gnäller. Alltså, så många gånger som Marcus Olsson gör... Alltså, ta ut fem valfria sekvenser från vilken match som helst den här säsongen. När Marcus Olsson skjuter, han får så mycket stryk, gnäller aldrig. Hade det varit någon annan spelare så hade han liksom åkt i backen. Han är en maskin, ett fysfenomen. Och jag tycker att det missgynnar Kristianstad det här, att han kan ta den här smällen. Hade det varit omvänt att Olsson hade hoppat in i Elias här, eller bara föreställ dig att Kristoffer Bremberg hade hoppat in här, det hade ju varit, de hade hittat på ett nytt kort, det hade varit brunt kort, det hade varit rättegång imorgon om Mario Lipovac hade varit ens i närheten, eller alltså såhär, det är så otänkbart att det här, och jag tror...
Och tänk om det hade varit en anfallare som väger lite lätt, alltså hade det varit Hugo Forsberg eller Kasper Kjell eller så,
Och därför tycker jag det, och särskilt då extra mycket när man redan har tagit rött kort som jag tycker är nja, och så släpper man den här, då blir det extra nagel i ögat.
Alltså jag så här, känslomässigt blir två, men samtidigt kan man ju inte kompensera, alltså om man nu...
Nej, två fel blir ju inte ett rätt, men det här är ju rött, ja, och du skjuter inte det.
Ja, verkligen. Jag vet inte, vi var mot din argumentation för att, men jag håller med.
Det skulle jag också vilja definiera. En riktigt bra domare kompenserar också snyggt.
Ja, men, absolut. Jag ska bara, det sista på den tecken då är att... det tisslades och tasslades i hallen här nu om att Kristianstad kanske ska anmäla den här situationen. Mm-hmm. Vilket de kan göra. Så att sista ordet kanske inte är
sagt. Det kan de väl inte?
Det tror jag de kan. Man kan anmäla till disciplinnämnd och sånt.
Jaha, okej.
Skitsamma.
Skitsamma. Jag bara säger vi får se.
Om vi inte skulle vara så himla tajta hade vi också kunnat prata om situationen som du reagerade på i sändning, Charlie, nämligen Albin Selins. Riktigt bra försvarsspel som
den renderade. Är nördig.
Men vi bara släpper den och konstaterar att Både Albin Selin efteråt i sändning och Stian Tönnesen, som ofta brukar vara ganska lugn och kylig
jävlar, ja.
Tränare.
Ja, kul alltså.
Fly förbannad på domaren då i 50 minuter eller så. Alltså hela IFK Kristianstad, Twitter och så vidare. Det är en ilska mot domarna som jag... Det här... Den här gången har det gått så pass långt så att vi måste lyfta det, dels om vi tycker att det var så ensidigt dömt av domarna, men kanske också, jag vet inte, bara konstatera att så mycket känslor från Stian Tönnesen är ovanligt. Mm. Så mycket så att han hade liksom svårt att alltså, hålla sig ja, i skinnet. Alltså, t-shirten hoppade och allt annat
ja,
hoppade.
Det var, ja, det var lite roligt. Från mitt perspektiv som liksom expertkommentator på en sån här lång match, när det är så här många situationer liksom vi väljer att skita i och prata om 6-7 stycken, liksom, som vi hade kunnat ta upp i en vanlig onsdagsmatch liksom, när vi inte har något att snacka om. Jag tycker det är svårt, för att det blir ofrånkomligen så en match där det skiljer 1-2 mål hela matchen och det är så många tajta domslut. Jag tycker att jag hamnar där att jag hela tiden måste säga, ja men fan, jag tycker det här är fel, eller jag tycker det är rätt. Och jag vill egentligen inte hamna där, för det är alltid mycket lättare att vara, ha en repris att gå på, eller liksom så här, jag behöver inte fatta de här besluten, så jag vill egentligen inte hamna där. Men det var oerhört många sådana situationer idag, och jag kan tycka lite grann att jag tycker att Kristianstad missgynnar dessa domarna idag. Ja, det tycker jag. Men jag tycker inte att de missgynnas så mycket som Kristianstad själva tycker. Och det blev lite grann så här att när det väl hade börjat sätta snöbollen igång, då blev det slut att varenda grej blev, och så det här. Och vad är det, lök på laxen, Josef, som du hade sagt. Ja. Och liksom så här, för det finns ett par grejer som liksom, om vi då bara tillåter oss för 5 sekunder vara supernördiga. När William Andersson Moberg åker på ett tekniskt fel, det allra sista i förlängningen nummer 1, som liksom så här, okej, vad är det? Det är inte frikast när han får stegfel, och Espen Kristensen tillåts sätta igång det frikastet innanför målgården, vilket leder till att Kristianstad gör ett sista mål. Det är så här, det är inte 100% att det är gulsvart fördel. Det är bara det jag vill säga.
Nej, och jag håller helt med, och det vart ju så här, man har ju själv varit som spelare i den där situationen när snöbollen sätter igång. Ja, men exakt, och för det var en period i första halvlek, ja, jag vet inte, mellan minut 8 och 15 eller någonting, och kanske i samband med det här röda kortet, där det var så här, ja, där var det flera så här tveksamma, och inget dramatiskt egentligen, utan det var något frikast här, något styrmare och bla 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 liksom.
Men alla där, situationer där liksom, bara, va fan.
Exakt, exakt. Och sen så ligger ju den känslan kvar, både då hos spelare och tränare och uppenbarligen supportrar och så vidare. Så att jag menar, jag tycker inte heller, för att precis som du säger, och det är klart, nu nämnde vi den stora med det röda kortet och vice versa inte då sen åt IKS. Och sen så var det några små under en kort period, men jag tycker inte heller att det var 100-0 som du säger. Och till exempel den här, vilket vi kanske sömlöst kan glida över till, klockan. Ja, för med klockan
då. Den lämnade jag nämligen utanför typ domardiskussionen, men vi kan ta den nu för att den Kristianstad passar in här.
Exakt, för Kristianstad, de upplever det som att, ja, det tror fan det, när vi redan har fått allt annat emot oss. Att vi,
men vet du varför?
Det målet.
Vet du varför?
Ja, du var så... jag har lärt mig av dig. Och jag försöker. Ja, för Stian var förbannad för att han menade på att han skulle ha 5 sekunder.
Mm. Ja, men precis, det skulle han. Och det tycker jag. Det tycker jag sekretariatet missar. Alltså för att, och där fick jag lära mig i realtid på Twitter då vad det är som gäller. Att liksom så fort man liksom tar timeout-kortet i sin hand som tidtagare i sekretariatet, så ska du stanna tiden direkt, och sen så ska du liksom, sen kan signalen komma en sekund sent, men då har du redan stoppat tiden.
Börjar ju bli läge för klockan eller
den knappen. Ja, verkligen. Och jag är helt säker, för jag är bombsäker, för jag tittar på jumbotronen när William Andersson Moberg eller vem fan det är gör Sevovs mål, och det målet är dessutom loggat 29:53, och då lägger Stian in timeout-kortet direkt, och sen så tickar den vidare till 29.57 innan tiden stannas. Och, så, och det är första diskussionen då. Och där vet jag att Kristianstad blir extra jävla förbannade. För då är Apelgren framme och säger direkt: vi gjorde mål 29.55. Vi gjorde mål 29.55. Vi gjorde mål 29.55. Alltså så här, han bara trycker det. Så till slut så sekretariatet bara: ja, ja, men då stämmer det väl då med 29.57. Alltså så här, det är Kristianstads bild av det. Så okay. Då är de, så de är så jävla förbannade på att de menar på att Sävehof och Apelgren påverkar sekretariatet att tro då. Men jag menar, hade sekretariatet bara stannat tid när de skulle, så hade det ju bara stått 29.55. För att det var då tematkortet kom in, och det är jag 100% säker på. Det är det ena. Däremot, det spelet de väljer att göra då, Kristianstad, liksom, de startar från mittplan, helt Jeppsen driver upp bollen, spelar in det. Alltså det finns ingen chans i hela Helsingfors att man kan göra det på 3 sekunder.
Jag klockade flera gånger, ja, med, ja, liksom skärm, vissla, tidtagare.
Ja, du blir ju omnämnd på Simon, ja, och Christian Andersson. Det är så jävla sjukt. Han så här börjar prata kallblod och Josef Pujol. Ja. Oerhört smala referenser. Men där kan vi vara ärliga och säga, Sävehof hade ju inte agerat som de gjorde om det vart 5 sekunder kvar. Då har ju inte de kört helplanspress. Alltså så det går ju aldrig att säga what if. Men däremot, kan ni förklara för mig vad är det som tar 5 minuter för sekretariatet och domarna att diskutera det läget? Det är ju solklart att man inte hinner göra det.
Men här är en fråga till dig, Charlie, som var i hallen. För i tv-bilderna, då hörde man ingen signal.
Nej, det gjorde inte jag heller.
Det brukar alltid komma min känsla är att anledningen till att de stod och pratade så länge är för att ingen av dem visste riktigt. För att domarna brukar väl lyssna på signalen och titta på skottet då. Och kommer ingen signal, vad fan ska de gå på då?
Nej, alltså domarna
gissar precis. Jag nu då.
Nej, men så är det. I det här läget kan man absolut inte hänga domarna. Och det var exakt samma som Mirza och Mattias i finalen när Turin gjorde det här målet som inte blev mål. De ska ju inte behöva bry sig om klockan. De ska bara kolla att det inte är stegfel eller någon trampar över eller något sånt där. Liksom. Bollen har på sig att mållinjen, det är okej för oss. I 10 minuter eller inte, det får ni
och då är det ju typ tidtagarmannen bakom bordet då som ska se det därifrån.
Precis.
Och att de pratar så länge. Ja, nej, det skulle vara jätteintressant att höra vad
man pratar om. För antingen så har ingen någon aning, och då konstaterar man ju det. Och då bara, okej, vi får chansa här nu. Men det var ju så här, vet ni vad tiden är ute? Nej, jag vet fan inte. Nej, inte jag heller.
Ni hade ingen pigg redaktör på tv-sändningen som frågade typ säckgubbar om de ville vara med i 2 minuter.
Nej, vi hade
eller
inte
typ.
Det. Nej, den var jävligt märklig.
Kanske att vi får försöka skaka loss ett nummer till sekretariatgubbarna. Eller, jag såg ju i och för sig att Klick och Kambro gjorde intervjuer med skriven press efter...
Får läsa skriven press.
Ja, så att det kanske kommer fram någonting där då. Om vi återgår till matchsituationerna. Vi pratade ju om match 1 då, att Kristianstad hade svårt att få ut bollen på kanterna och att deras kantspelare är de vassaste i ligan. Åtminstone bland de vassaste på att få in bollen. Den här matchen var de ju kliniska. Både Albin Selin och Emil Frend Öfors. Vad var det som hände? Hur fan lyckades Kristianstad få ut bollen nu då? Och hur lyckades de här kantspelarna? För även om de brukar ligga på 70-80% då. Båda var 100%iga.
Ja, och det där, vet jag, alltså där kände jag att... För vi frågade Stian Tönnesen innan matchen. Ja, hur ska ni göra? För vi tyckte att era kantspelare var inte så delaktiga sist. Och då hade han ett lite undflyende svar, vill jag minnas. Så att ja, men vi fick bra lägen på utsida 2 och så här. Och sen efteråt när... Frenda har gjort 8-8 och Selin har gjort 8-8 och Christian frågar igen så bara, ni fick kantspelare mycket mer engagerade, då var det så här, ja, det var något jag hade pratat om innan och få med dem mer. Och jag kände bara, var det eller inte? Och jag vet faktiskt inte vad det var som gjorde att de helt plötsligt blev det, men å andra sidan kom inte Marcus Olsson igenom 8 gånger på utsida 2 heller den här matchen, så det var väl att Sävehof bytte lite taktik som Apelgren sa innan.
Ja, plus att så här att nu blir jag återigen lite neggig, men så här, de spelar ju också 80 minuter, så att Alltså, de får lite längre tid till att göra mål. Vilket oavsett 6-6 eller 8-8, de var ju absolut mer delaktiga. Jag ville bara ha sagt det. Men jag tycker att Sävehof gjorde ju inte en lika tydlig uppdelning som de gjorde senast. Sådär, utan nu var det ju lite mer klassiskt försvar, att man ettorna får göra egna bedömningar från gång till annan, inte stå liksom längst ner och punkta, så att säga. Och så var de ju mer delaktiga på så sätt att de tog lite lägen. Alltså det sista som Selin gör där, känns inte helt solklar.
Det är ju inte liksom att de matar honom med det läget.
Precis. Och Frenda Öfors har ju något friläge också, och lite snodda bollar och öppen kasse och lite sådär liksom.
De gjorde sig mer delaktiga.
Och sen så hade ju Kristianstad spelade ju 7-6 också. Ett 7-6 som ibland gick lite i stå och såg lite hackigt ut, men som avslutades med mer eller mindre en chanspassning ut på kanten, och de fick hoppa på ganska små vinklar. Men det gjorde ju inget, för de satte ju dem.
Ja, även om Möller var ju på varenda en av dem. Det har vi redan varit inne på. Men ja, nej, absolut. Och jag menar, det är ju såklart jätteviktigt, för att förutom Marcus Olsson, som alltid, så har det ju inte varit så starka prestationer från liksom Helt Jepsen i match 1 och 2. Jurmala match 1 var ju snudd på bedrövligt, även om han var bättre idag, men hade kämpat till en början. Hallbäck, Cederholm har ju också alltså det har inte varit så där wow matcher. Och Marcus Olsson kan ju liksom inte vara den enda som är produktiv. Nej, det i anfallsspelet. För det var ju också det som var, alltså deras anfallsspel i första matchen. De spelar ju bättre idag och lite liksom rappare och sådär. Men Marcus Olsson behöver draghjälp.
Vi måste ju släppa det här snart och prata lite damfinal. Och jag har en annan... Vi måste prata... Påminn mig att vi måste prata t-shirtar också. För det hände en oerhört rolig grej idag. Men det kan vi ta sen. Innan vi avslutar. Ja, säg du först, Emil då.
Ja, men så här då, i och med det, så kan vi sluta cirkeln också. Vi började ju resonemanget med att det var skönt att den här matchen han går, för att han man slänga de anteckningarna man hade från match 1. För en av mina frågor som jag tänkte att vi skulle diskutera då efter match 1 var så här: oj, vad tråkigt det kommer bli med den här finalserien, att den blir 3-0 till Sävehof. För hur ska IFK Kristianstad kunna plocka en match när det såg ut så här i Colosseum, hemmaborgen i Kristianstad? Hur ska de kunna åka upp till Partille och plocka hem en match? Det går inte, och sen så har de bara en chans på sig. Nu tycker jag att pendeln har svängt över helt och hållet. Nu börjar jag tänka så här, ja men nu ska de tillbaks till Kristianstad. Ja, då är det fördel Kristianstad där nere, och sen så måste Sävehof vinna på hemmaplan om det inte ska vara tack och godnatt. Så var ligger favoritskapet i den här matchserien just nu hos er?
För mig så ligger det fortfarande hos Sävehof. För jag tycker, ja, det beror lite på nu vad som händer då med Elias, ska vi säga. Dels hur det är med hans status huvudmässigt, dels om det ligger någon sanning i att Kristianstad kanske kan göra en anmälan. Det får vi väl se, och om det skulle i så fall kunna rendera en avstängning. Men annars så tycker jag att det finns mer att ta av seriens bästa spelare. Och jag tycker fortfarande att Sävehof har totalt sett i slutspelet sett bättre ut än Kristianstad. Men oerhört starkt att ta tillbaka hemmaplansfördelen som Kristianstad gjorde på det här sättet.
Det krävs en jävligt stark ryggrad om disciplinnämnden ska gå in och stänga av den bästa utländska spelaren i handbollsligan någonsin inför en match 3 i en finalserie. Jag bara säger det.
Jag håller med.
Josef?
Såklart... Hjärnskakningen, men för mig ligger den också kvar hos Sävehof, och framförallt för att jag tycker att dels att de inte har varit så bra, och Elias har varit ganska dålig i två matcher, så där finns det ju sparkapital, plus att idag när man kände, i alla fall i första halvlek, hade jag känslan av att så här, helvete, idag är Kristianstad jävligt bra. Och då stod det ändå då 8 lika ungefär. Att Sävehof fick inte riktigt till det idag. Och det blir känns ändå som att de förlorade matchen där. I alla fall i... Det svängde ju fram och tillbaka såklart. Men när det var en minut kvar där av förlängningen. Första förlängningen. Då tänkte man ju, fan, där sumpade ju Sävehof själva lite. Men jag håller nog Sävehof ändå. Alltså de har ju inte darrat i Kristianstad Arena de senaste 3 åren.
Nej, intressant. Okej, då ska vi fortsätta prata lite Sävehof, men vi ska göra det på damsidan och vi ska ner till Hör, lurar man ju sig själv att säga. Men det ska vi inte, vi ska ju till Eslöv där Hör spelade sin hemmamatch emot Sävehof. Och hade inte herrarnas match idag varit så jävla jämn, då hade man ju suttit och ungefär på samma sätt pratat om H65 mot Sävehof, för det var ju också en jävla jämn, spännande, köttig match på alla sätt. Hur var vibben där nere, Charlie?
Ja, men vibben var lite... Ja, men lite som känslan som jag har haft under slutspelet, som vi har varit inne på i podden här också, att Sävehof har vunnit utan att övertyga, och medan Hör har verkligen, så här, när semifinalen väl kom så var det som att nu bara tar vi nästa steg upp, nu lägger vi en växel till, vad man nu vill använda för liknelse. Och nu var det final, och då var det så här, välkommen till finalen, var det som att Ola Månsson och hans gäng sa till Sävehof på något sätt, att vi är fan inte rädda för det här. Och Sävehof tyckte jag inte egentligen kunde svara upp mot det alls. Det var en match som slutade 32-31, där Sävehof hade sista anfallet och chans att kvittera, en bra chans, men jag ändå tyckte att de aldrig var nära. Det är så konstigt med liksom hur det kan kännas, för det var trots allt bara liksom lite bättre skott, så hade det blivit förlängning. Men ändå kändes helt sjukt att det faktiskt var så nära en förlängning.
Ja, när Sävehof spelade ju inte speciellt bra handboll. Tidvis var väl, alltså, kvaliteten var ju ganska låg i första halvlek, men lite nervöst eventuellt. Men Sävehof hade ju väldigt svårt att vara... Ja, kreativa och Hör, det är matcher som Hör gillar, när det blir liksom så här. Vi ska ner i den här leran och se vem som exakt kommer så ur skitigast liksom. Och det är ofta Hör. Det är de väldigt bra på när det blir den typen av matchbild.
Kan vi inte ligga kvar i det lite, för det har ju det blev en snackis, jag vet inte
om kriget. Ja, vad bra, jag har inte tänkt på det nämligen.
Ja, för det blev ju lite ordkrig. Jag tror det var GP väl, eller var det
Sportbladet?
Sportbladet, ja. Såklart, Flinken, hur kunde jag tro att det var någon annan som hade intervjuat både Jesper Östlund och Ola Månsson då, och de grejen var att Östlund gick ganska tydligt ut och sa liksom att Hör spela fult, var ju, jag tror inte ens att det var under meningen, jag tror han sa det rätt ut liksom, att
det var inte mellan raderna.
Nej, men precis, det var på raderna. De spelar fult, de spelar över gränsen, det är en medveten taktik. Och sen liksom var det lite så här hetsjakten med Bobo Krull, att Flink då till Ola Månsson så här ser Jesper Östlund, vad säger du om det? Och så liksom fick han svara då att jag vet inte vad han snackar om, vi spelar inte fult, vi har så här många röda kort. Och Jesper Östlund bara, de borde haft fler röda kort. Alltså det var en riktigt bra, man älskar ju den här grejen. Och
Hej, det är Johan igen. Nu har jag pratat med Ola. Ola sa så här.
Precis, och jag gillar det. Men det som slog mig var två grejer. Ett, om det är en taktik från Jesper Östlund att han vill sätta press på, liksom, jag vet inte,
han vill att belysa
något för domarna, eller han vill att media tar upp något, vilket vi gjorde i sändningen och sådär, att han vill liksom put it out there att så här spelar Hör. Då är jag 100% för det. Älskar allt sånt. Köper det. Om det däremot är så att Jesper Östlund faktiskt är av den åsikten, då måste jag ifrågasätta honom lite. Vad fan snackar han om? För vad allvarligt talat, du har coachat Halby handboll i x antal år. Jag menar inte att de har spelat fult. Men det som damspelare tillåts göra i SHE är ju ingenting mot vad som för sig går i en handbollsligamatch.
Och det är exakt det som är min take också.
Sorry.
Ja, det var dumt. Ibland kan vi vara överens faktiskt. men att liksom att har spelat tufft, absolut. Men liksom de spelar inte tuffare än det mjäkaste herrlaget. Typ. Alltså det blir bara, tycker jag, att en bedömning att liksom, och som jag vet att många SOE-spelare själva tycker, att så här, vi får inte smälla på varandra. Bedömningen, ribban är lägre. Och jag tycker att det är den ribban som Jesper Östlund utgår ifrån. Det är inte den vanliga handbollsribban, så att säga.
Nej. Och det är den Ola Månsson och H65 utmanar. Det kan vi ärligt säga. Och jag skulle vilja att fler utmanar den.
Mm. Ja, nej, men absolut. Och jag tycker liksom inte så här, man ska kolla av liksom det röda kortet då, till exempel, som vi pratade lite om, som Gullberg fick när den lilla mannen klev in.
Alltså, lagläkaren.
Ja, tyvärr, lagläkaren.
Så jävla tråkigt.
Det var ju liksom inte heller, det var ju liksom inte, hon kom ju bara snett in i det.
Hon försökte ta en styrmer och så blev det fel.
Ja, exakt, så blev det fel. Och såklart rött kort, men inte sådär, där attackerade hon.
Nej, fan vad henne, fula liksom.
Nej, exakt. Så att jag menar, jag tycker verkligen inte att det finns något där, utan jag tycker bara att ribban för vad som tillåts och är lägre.
Men, och där kan man väl använda din definition igen då, Charlie, skillnaden mellan tufft och fult, eller vad vi ska säga. Det finns ju väldigt få sådana där tjuvnyp och slag och sånt. Det liksom existerar ju inte, utan det är ju bara att de spelar väldigt aggressivt och hellre tar en tvåa än att släppa igenom någon. Och det är väl inget fel med det?
Nej, verkligen inte. Och det gjorde de i den här finalmatchen. De var stenhårda och liksom så här, gärna hålla en halv sekund extra efter signal och var jävligt jobbig och oskön och äcklig som man ska vara när man går för guld, särskilt mot ett lag som liksom på pappret är bättre än det och går in med favoritskapet. Vad fan, alltså så här, ja, det självklart ska du agera så. Så att jag.
Och det är ju såklart en del i alla de här tekniska felen som Sävehof gör. Alltså det är ju ofta ett bra försvar provocerar fram tekniska fel liksom. Så att det är helt... Kör på, hör.
Har vi några spelare? Jag brukar ofta tycka det är lite kul om vi plussar för några spelare och även kanske hänger några som vi inte tycker har gjort det så bra och kräver mer av dem till returen och sådär. Är det någon som du tycker stack ut i ena riktningen eller andra? Vi kan börja med dig då, Charlie, och så kan Josef fylla på.
Jag fastnade i hör fastnade för Tilla Winberg. Som alltså symboliserar...
Jag älskar henne så jävla allround. Kan spela
så jävla allround.
Alla positioner bakåt, alla framåt.
Hjälpgumma.
Ja, men precis. Men jag tycker att nu har hon... Alltså, hon har haft en och en halv säsong innan där hon knappt har spelat för någon så här sjukt mystisk jävla skada som varit helt odefinierad. Liksom. Och jag ser också på henne som en hjälpgumma och allround. Och du är så här, tacksam att ha i truppen och du kan spela henne på alla positioner. Men nu har hon ju tagit ett steg till. Hon är ju liksom den nya, hon är ju Sofia Wenfeldt. Eller så här, den som smäller på och är liksom förgrundsfiguren i försvaret. Plus att hon liksom
med driver... Skrätting då, såklart.
Ja, visst, med Skrätting. Jag bara menar att man hamnar alltid på att Skrätting är den spelaren.
Absolut.
Och framåt så pratar man Isabel Andersson som driver bla bla bla. Men Tilla Winberg har ju i semifinalspelet, och nu har hon ju varit den som... Hon har ju varit liksom Filip Henningsson, för att dra den parallellen, som står alltid på trean bakåt, kanske är den viktigaste försvararen rent av, och sen driver andra fasen när fokus läggs på Isabel Andersson eller hon kan sätta Tolbring in eller vem det än är. Alltså, hennes match var svingrym, tycker jag, för H65 del.
Jag vill plussa för en, definitivt inte en av förgrundsfigurerna, men i Sävehof fick jag en ny gumma då. Jag har ju
Linus Heilovic.
Det är Mihailovic.
Ja, det är, hon är likeable.
Ja, herregud alltså. Så otroligt skickligt försvarsspel i sitt 5-1. Och jag tycker det var ett misstag av... alltså hon spelar ju kant framåt när Stella Huselius är ju, har ju varit, är, eller var sjuk. Men hon är ju inte egentligen kant då i grunden. Och på slutet av matchen då offrade ju Sevoho, alltså då ville han spela med Mellegård i det här 5-1-et för att, ja, Mellegård är Mellegård liksom, vi behöver henne på banan. Och det tycker jag var ett misstag. Alltså när Sevoho började knapra sig i kapp så var det väldigt tack vare Emma Mihailovic. Och hennes liksom försvarsspel, alltså så jävla skicklig.
Men visst hade hon någon sån där otrolig match i höstas eller så, då hon typ hade 6 steals?
Ja, jo, det var precis. Typ mot BK Heide eller något sånt där.
Det är lite skillnad på att göra det mot Hörje.
Ja, men samtidigt, jag ska inte heller säga så, för hon har matchats mot så här Skövde HF och sånt också, så att alltså, hon har fått mycket spel till den här säsongen. Och man slår sig de här långa armarna, liksom vingspannet, ja. Och man drar ju direkt den här kanske något rasistiska kopplingen att hennes efternamn hör ihop med hur bra hon är på att vara Domagoj Duvnjak. Alltså liksom att det måste ligga i itchet att man har det så naturligt liksom. Men nej, jag tycker också det. Hon, nej, det har de något att bygga på, Sevov. Å andra sidan så tycker jag ju att de får ut alldeles för lite av många av sina spelare. Det var en del frågetecken efter den här matchen. Förstod inte varför Carmen Martin, som är en av världens bästa högersexor, ska spela höger nior och göra 5 tekniska fel. Alltså det känns bara ovärdigt.
Kupang som liksom är landslagsspelare sitter på bänken då.
Nej, jag fattar inte det alltså.
Nej, min tanke här hemma gick ju snarare åt att det måste ju vara så att Kupang typ har någon känning eller någon skada eller något sånt där, för att Carmen Martin matchades ju oerhört hårt trots upprepade misstag och så här, hon är inte närvarande nu, men sen verkar det ju Kupang spela, så att jag fattar inte alls det.
Tycker dock att Carmen Martin på 9 meter hon är faktiskt ganska skicklig på att göra sina motståndare bättre, eller förlåt, sina medspelare
det hade
bättre.
Varit en svag
Men och problemet är ofta som det blir med kanter är att de vill, eller så kanter, ovana 9 meters spelare så ska jag säga. Det är att
alltså kanter.
Ny kanter. Nej, men det är att hon blev lite för sugen liksom. Alltså hade hon hållit sig inom den ramen, jag tycker hon är skicklig i sitt växelspel och sånt där, men så ville hon ändå pilla in ett svårt inspel till mittsex, och då blev det ju 5-6 tekniska liksom bara på henne. Så det blev ju väldigt kostsamt ändå till slut, så hon borde hålla sig lite mer i boxen.
Jag måste bara dra en parentes om Nina Kupang. För det är hur hennes namn ska uttalas. Sen hon liksom kom upp så har det varit lite så här: heter hon Kupang eller heter hon Kupang? Och vi har frågat sådär, och då har hon sagt att men egentligen är du Kupang, men jag gillar Kupang mer. Och alla, alltså så här,
jag vill heta Niklas när jag var lite.
Ja, men typ så, när man har pratat med Sevehofarna säger ju Kupang, Emil Bergen säger ju Kupang, Rasmus Oveby som var tränare sa Kupang. Alltså alla sa det, och hon sa också och vi vill att det ska bli rätt och så. Så vi bara, men då säger vi som du vill då. Och så la vi märke till, särskilt under Svenska Kuppen då, när det var SvD som kommenterade, att de liksom uttryckligen sa Kupang. Och så nu då när det var en semifinal, så ville vi liksom, vi får reda ut det här igen då liksom. Och det är så här, för tredje gången då så skulle Peter Backe, ja, vi tar det här för sista gången nu. Ditt efternamn. Ja, men det är ju Kupang. Ja, jag vet, men liksom, du har ju sagt att du typ föredrar Kupang, så därför har vi sagt det. Och hon bara, det har jag aldrig sagt. Så jävla gaslighting. Hon bara så här, har du aldrig sagt det?
Så nu, jag noterade faktiskt under sändningen att Peter Backe tryckte väldigt hårt på anget i.
Ja, och jag rättade mig själv, tror jag, 2 gånger att jag sa Kupang. Förlåt, Kupang. Mindfuck deluxe.
Så jävla svenskt, alltså så jävla svenska kommentatorer. Tror du Balkan kommentatorer, de går fan inte fram och frågar, tror jag, alltså. De bara kör.
Nej, men om det här är ju inte en utländsk
spelare. Om några är väl värst då. Så kör brittiskt uttal bara rätt av på alla. Bra att få höra det igen, Charlie. Jag ska fundera till nästa vecka på om jag ska byta eller inte. Känslan är att jag kommer ligga kvar. Du, om jag ställer samma fråga till er som jag gjorde efter herrarnas då. In på förhand. Sävehof, tydliga favoriter i den här matchserien. Men nu när H65 har vunnit den här, har pendeln svängt över lite då åt H65s sida, eller ligger det kvar på Sävehof?
Alltså det lite speciella med den här matchserien är ju att Sävehof fortfarande har hemmaplansfördelen, bara att de inte har börjat spela hemma än. Det är ju i sig väldigt handboll att vi börjar borta nu då. Så att egentligen är ju, alltså så här, det enda som har hänt är ju att de som inte är favoriter har tagit en hemmamatch, vilket är rimligt. Så att det är ju för tidigt att säga att Sävehof inte är, alltså här, favoritskapet kan ju inte gå över till Hör på en match. Men däremot så har ju, jag tycker Hör, som jag sa, de har spelat bäst i slutspelet. De var klart bättre än Sävehof i match 1. Men även om Hör skulle vinna, alltså om Hör skulle vinna idag då den här podden släpps, leder med 2-0, så är det så här, ja då favoritskap i det hänseendet att Sävehof måste vinna 3 raka, men Sävehof måste ändå vara favoriter. Sävehof måste ju vara favoriter ändå. Det kan, alltså så här, det är ju orimligt att de inte ska liksom ta tillbaka den här hemma, den här fördelen med det laget de har, alltså.
Ja. Nej, men också det är lite som att så här, att vi klankar lite om, som vi sa då, om Sävehof här, men nu har vi klankat ner lite på Sävehof dam, men de torskar bara med 1.
Ja.
Liksom. Så att det krävs inte mycket bättre prestation för att de kanske ska, för att de vinner liksom. Så att jag tror att de kommer vinna nu idag då.
Kan det ligga någonting i att de är, jag vet inte, att de är liksom så överlägsna individuellt att de typ aldrig testas förrän det är liksom jättemycket på spel. Att så här, de har ju inte behövt spela hur många riktiga matcher har de ens fått den här säsongen? Alltså när de mötte Hör i första cupfinalen, det är det bästa jag sett Sävehof göra. Då var de svinbra, men då hade också Hör inte Bergdahl i mål liksom. Och Bunsen var helt fenomenal. Men jag menar så här, både Hör och Skuru, för att ta dem som exempel, de har ju fått kämpa under säsongen, haft skador som har påverkat dem, och de har fått kriga för att liksom komma topp 2, topp 3, topp 4. Skuru kommer 5 till slut. Alltså medan Sävehof, de går ju bara och väntar på att få spela matcherna som betyder något, och de kan liksom till och med spela dåligt och slå ut Skuru med 3-1 i matcher. Alltså det är någonting att deras, de får aldrig testa sitt spel på riktigt.
Ja, alltså den där diskussionen var ju ofta kring Champions League, kring Barcelona då, när det var några år när de inte vann. Men sen så vann de ju, och så sa man inte mer om det liksom. Så att, men det är i alla fall anmärkningsvärt hur få de har sådana topprestationer. Det var ju Östlund också inne kring att de har haft några sådana där, ja, som du nämnde då, mot Hör i Svenska Cupen. Och sista matchen mot Skuru tydligen, som ju ingen har sett. Sådär. Så att det borde ju med det materialet vara mer ofta.
Jag noterar när jag tittar ner på klockan nu att om vi ska hålla oss tight, då börjar vi redan liksom tumma på det. Men Charlie, jag ska påminna dig om att du ska säga någonting om t-shirtar, va?
Ja, och jag kan ju inte dra den här lilla roliga anekdoten. Man ska aldrig säga att en anekdot är rolig när man har dratt den. Vilka förväntningar. Den här tråkiga anekdoten kan jag ju inte dra utan att säga att vi har ju, vi ska ju köra t-shirtar igen. Vi har ju beställt, va? T-shirt, nya avkast t-shirt i cherry red, va? Eller vad fan heter de?
Något åt det hållet.
Guldhallonröd. Någon variant. Oerhört läckra. Jag är så peppad. Och de här kommer man kunna köpa då för 2000 spänn. Nej, vi får väl se vad de kostar. Men vi har efter mycket om och men då beställt. Och Josef har ju liksom dragit i det här. För du har ju varit mest peppad. Men så fick jag då idag ett samtal från ett nummer som jag inte kände igen. Och liksom, jag brukar sällan svara på dem. Men så gjorde jag det idag. Och då svarar han, killen i andra änden. Tja Charlie! Johan här, IT-reklam. Och jag bara...
Klick,
ja,
hej då.
Ja, men typ så jag bara, jaha. Jag tänkte bara kolla. Jag har fått en beställning här på t-shirt här från en kille som heter Josef Pujol. Jaha. Och han sa att det ska faktureras till ditt aktiebolag. Och jag bara, okej. Och... Men sen så sa han också att t-shirtarna ska levereras hem till honom. Så jag tänkte, det här blir för skumt. Jag måste bara ringa dig och kolla, är det här sant? Och jag bara, ja, det är sant. Tack så jättemycket. Jävla sjukt att han bara så här, vad är det här för gubbe, Josef Pujol? Som har letat upp ett organisationsnummer på alla bolag och säger, fakturera dem, skicka hem det till mig. Så jag uppskattar att jag svarar.
Ja, det hade ju varit en väldigt snygg scam faktiskt.
Ja, men ändå smart liksom att inte sådär. Ja, kan du skicka ett organisationsnummer så skickar jag typ SBAB och såhär jätteutdrag.
Volvo Cars.
Exakt. Inte ett litet ute i Sävedalen liksom. Det där, den jäveln, han ska blåsa.
Ja. Så att, så var det med det. Och det kommer alltså tischor. Vi får väl liksom lägga ut lite profilbilder på de här. Och liksom när vi väl har bestämt hur det här ska distribueras och vad det ska kosta. Men annars får vi behålla alla själv. Men jag tycker att de är oerhört läckra.
Det vore ju skönt att ha en livstidsförbrukning med ett par läckra röda
Cherry Red i small till XL. För alla livets eventualiteter.
Ja, då kan så här, barnen kan ha small när de blir så här, 14 kanske. Och jag själv kan ha 3XL när jag blir 52.
Precis.
Föreställer jag mig.
Vi får väl se vad fakturan landar på. At Josef Pujol till mitt lilla AB. Ja.
Det blir kul. Fan, vilka intensiva veckor det är nu. Jag fattar ju att du har det mest intensivt av oss, Charlie. Men jag tycker också
att det
är...
Nej, det har fan jag alltså.
Ja, just det. Du tränar typ 5 gånger om dagen. Alltså, du kanske har intensivt på ditt sätt. Den enda som har det lite chill är väl jag då. Men jag njuter verkligen av att ha de här matcherna varendaste kväll. Vi får se när vi hörs igen. Det kan ju vara så att om det händer något extraordinärt så kanske vi petar in något litet avsnitt här mitt emellan. Annars så hoppas jag att vi är tillbaks på vår ordinarie sändningstid nästa vecka. Det vill säga att vi spelar in söndag kväll och släpper måndag. Så håll utkik efter nästa avsnitt. Håll också utkik efter någon slags information om hur man kan köpa de här väldigt läckra Cherry Red-tishorna då. Vad det lider. Tack som fan till alla patrons och tack till alla andra som också lyssnar.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.